Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja, tänk att vi sitter här och det blev inte ens april och så plötsligt off-season alltså. Sillen har dragit igång eller vad man ska säga. Och det blev, ja, det hade man inte riktigt trott när grundserien var slut.
Nej, det är you never know som man säger där borta i Nordamerika också. Att man vet aldrig vad som ska hända helt enkelt. Man tror sig veta vad som ska hända. Man tror sig tro att Karlskoga ska besegras med 4-1 i matcher. Mm-hmm. Som både du hade där, våra tips.
Ja.
Men det är bara titta på Färjestad nu, ligger under med 3-0 mot Rögle.
Jo, alltså allt, det är klart, det är sport, alltså allt kan ju hända såklart. Men
det här hade man ju inte på kartan. Det här, skulle
4 hända. Raka, nej. Då är det mer rimligt att det blir... ja, nej.
Jag vet men inte kanske, jag ja, men till och med 4, om de åkte ut i 4-3. Alltså att den här serien... Oj, den här gick till 7 matcher i den här serien. Mm. Och så förlorade de. Mm. Då hade det också varit ett misslyckande. Mm.
Nej, det är ju precis. Ja, nej, vad ska man säga? Vi hälsar välkomna till ett avsnitt av Sportklubben som... Det är inte hockeysäsong längre helt enkelt och det konstaterade vi redan i förra avsnittet när vi satt i bilen genom natten efter 0-4. Att det stod klart att det blev 0-4 i matcher mot Karlskoga och pratade av oss lite gjorde vi. Hur har tankarna gått sedan dess?
Jag ligger väl kvar där lite grann, kommer komma in på det. Men det är vissa saker som händer under den här serien som... blir utslagsgivande. Vi vet ju att det är en stor faktor är liksom måltorken. Det är liksom den generella överhängande orsaken till varför det går som det går. Mm. Men vi ska titta på ett par grejer faktiskt som inträffar i den här serien.
Mm. Ja, vi ska ta i turordning lite grann senaste nytt kring laget. Vi ska gå igenom spelare för spelare lite kort i alla fall och ge ett omdöme i alla fall och vad vi tycker eller ett betyg. Eller vad man nu väljer att kalla det. Vi ska prata just om det du var inne på här. Lite med distans. Vad var det som hände? Och försöka ge våran analys i alla fall av läget. Sen så har vi ju fortfarande inte pratat med så många spelare som vi skulle vilja. Och det ska vi ju återkomma till såklart längre fram. Lite sorgperiod fortfarande på något sätt känns det som. För många säkert.
Ja, det märker man också till. Kan jag tycka lite grann bland fansen också. Vi reagerar på det att vi har inte fått så mycket mail eller feedback överhuvudtaget egentligen sen det tog slut. Mm. Det kan väl tyda på lite grann att det är någon slags sorgeperiod eller liksom att man känner sig lite blasé nästan att det går så här igen för SSK.
Jag hade nog trott på mer reaktioner egentligen. Negativa mail och annat. Det har inte varit så mycket sånt faktiskt.
Ja, de som jag har mailat med under säsongen har inte heller hört av sig. Liksom, så att det är.
Vi ska prata lite grann om Magnus Bogren också. Vi ska prata om lagbygget för nästa säsong. Börja blicka framåt lite mot det i alla fall. Och vilka luckor som finns i truppen som vi tror för nästa säsong. Men vi kan väl börja med den nyheten som kom här. Vi spelar in detta på tisdagen. Vi återgår ju lite till vanligt poddtempo nu när säsongen tog slut så här abrupt. Och kör ju på med en gång i veckan i alla fall tills vidare. Så mycket ska vi väl säga i alla fall. Så får vi se hur långt in på sommaren det blir. Men ett bra tag framåt i alla fall. Ett avsnitt i veckan. Så det här blir ju ut på onsdag morgon som vanligt. Och vi fick ju beskedet här då att 5 spelare lämnar eller tackas av SSK. Och det var ju då båda målvakterna Scholl, Endre och Stelios Matteos, Dominic Turgeon och vem var det sista nu?
Vetivainio,
ja, precis. Så och det är kanske inte några jätteoväntade namn så. Men vad tänkte du om när det här kom?
Nej, det är ju frågan om det är helt naturligt att det är just de här spelarna som lämnar nu direkt eller om det är liksom i början på en större storstädning efter fiaskot här i slutspelet. Det har ju ryktats om fler spelare också ut Alba, Macke, Gran.
Ja, den typen av rykten, ja, precis. Mm.
Men sen är ju frågan då vad man gör med Sebastian Dyk, Ludvig Blomstrand. Där har ju du en liten teori liksom, vad som kan hända där liksom.
Ja, jag vet inte om det är en teori, men vi kommer väl in på det.
Vi kommer in på det, ja, precis.
Men just de här fem spelarna, att målvakterna skulle bytas ut helt, det var ganska väntat. Vi vet att SSK har klart med Oliver Håkansson från Almtuna sedan tidigare, så det fanns ju bara en lucka. Claes Endre var ju ganska given att han inte skulle få den luckan, och Thomas Scholl har väl egentligen inte visat tillräckligt för att satsa vidare på. Och sen är det ju det här att det blir lite komplicerat med nordamerikanska spelare att förlänga med dem. Mm. Det blir dyrare år två. Man kan inte riktigt göra på samma sätt skattemässigt. Möjligtvis kan man göra det om man sätter på artistkontrakt och de ansluter senare på säsongen. Det kan man ju inte göra med en målvakt naturligtvis. Så att, och det ska ju verkligen vara värt att göra det med en spelare för att den ska ansluta sent. Och det finns en anledning till att det är ganska få som gör så. För att det är komplicerat och inte särskilt bra. Man vill ha med spelarna från start och hela vägen genom säsongen. Och sen med nordamerikaner så byter man oftast ut dem från säsong till säsong. Mm. Även om man vill ha kvar dem. Och därför tyckte jag att det var ändå rätt så väntat att Tajon och Matheus försvinner. Och
Scholl, om man säger, där vill man ju ha, man gick ju bet på de här svenskskolade målvakterna innan säsongen. Så då gick man på Thomas Scholl. Ja, nu tror jag att det var ganska naturligt att man gjorde sig av med honom och satsar verkligen för att få in en svensk målvakt helt enkelt till nästa säsong.
Mm. Jo. Ja, men det var ju man hade en lång lista med svenska målvakter och en rad av dem har de stött på under säsongen också i olika former. Vi får se hur det går med det till nästa säsong, men jag tror att det spåret är ju vi kommer in på det också såklart längre fram i avsnittet här, men det är väl ganska låga odds på att det är det man letar efter även fortsatt då. Mm. Men annars så Turgeon var ju värvad som en defensiv center och gjorde väl det jobbet egentligen. Och vad läste jag? 18 poäng tror jag han kom upp i. Jag tror inte man hade förväntat sig mer egentligen. Och Matheus gjorde det väldigt bra, får man ändå säga. Bra offensiv spelare. Inte lika bra på slutet av säsongen. Men han hade en period där när han gjorde nästan en poäng per match under en längre tid. Från november till slutet på januari ungefär.
Mm. När han fick spela center.
Bland annat, ja.
Och precis. Sen flyttade man ut honom på en vinge då. Jag vet inte riktigt vad anledningen var till det, men
man hade ju väldigt många centrar till slut. Ja. Och egentligen kanske, ja, det är lätt att vara efterklok och säga så. Det är ju en lyx att ha många centrar. Men i det här fallet kanske blev en center för mycket faktiskt. Mm.
Det kan man absolut argumentera för.
Lätt att säga så. Det hade ju varit lätt att skifta också naturligtvis och sätta någon annan i mitten där. Eller förlåt, att sätta Matheus i mitten och någon annan på kanten.
Och sen fick man ju inte se det. De hade inte blivit kvar i alla fall, tror jag. Eller det vet jag ju. Även om de hade varit hela under slutspelet och kanske hade bidragit med lite mer än vad de kunde göra då. Jag tror ändå inte att det blev för lite helt enkelt för att man skulle kunna ens överväga att ha kvar dem.
Mm. Ja, Matheus gör ju ett mål. Ett av de få målen i slutspelet, men är ju inte riktigt så där i den kedjan. Han fick ju spela med Pitkinen och Harlestam ett tag och egentligen var det ju mer Pitkinen och Harlestam som kom till lägen. Matheus var lite borta så där i spelet. Man såg honom inte så jättemycket.
Nej, men han gjorde mål i alla fall. Och det han hade gjorde ett mål. Problem med.
Precis.
Och det var ett pikt och snabbt avslut, så det ska man inte ta någonting från honom alls.
Mm.
Men det blev att de visade lite för lite helt enkelt.
Mm. Och sen kunde han inte spela de två sista matcherna i alla fall. Så. Och inte Tajon heller, han missade de tre sista.
Jag kommer komma in på det, jag har gått igenom match för match hur det har sett ut med skadeläget och sjukdomarna.
Ja. Men vill du göra det?
Ja, ska vi
kan
vi
ta det nu då?
För anledningen till att jag satte mig med det här var ju att ingen i SSK-läget egentligen ville se det här som en ursäkt eller att man vill inte skylla på det här.
Mm.
Men jag tycker nog att det finns anledning och åtminstone ha med det som en av faktorerna varför det gick som det gick.
Mm. Då går vi över lite dit mot analyspunkten här.
Ja, och då börjar vi då i match 1. Det var ju Linus Widell, han är inte tillbaka till match 1. Emil Alba och Victor Liljegren sjuka. Och vad fick det för konsekvenser då? Jo, Bjärkelius blev vinge i tredje kedjan och Ego Polin blev extra forward. Det gjorde att bredden blev tunnare. Man tappade viktig tyngd för att få långa anfall när både Alba och Liljegren saknades. Och sen i match 2, Alba och Liljegren fortfarande sjuka. Och då var Törnion skadad också och Magnus Bogren var ju sjuk också i match 2.
Mm.
Konsekvenserna då, fortfarande saknas tyngd. Viktor Tekare försvann i Turgeon. Och sen coachar då Zachrisson, coachar forward väldigt aggressivt i Bogrens frånvaro där, framförallt på övertiden där.
Mm.
Och det kändes till exempel som att Bjärsjelius var överallt på isen. Och det var väl inte riktigt det man hade kanske hoppats på. Vi går ut till match 3. Då var det 4 spelare som var borta. Och här går luften ut, tror jag, lite grann i den här serien. För då får man ju besked att Mika Pitkinen också är borta. På grund av sjukdom då. Så då har man alltså Liljegren och Pitkinen är sjuk. Matteus och Törjön skadade. Konsekvenserna av det blir ju att man tappar spets i Pitkinen. Båda kanadenserna är borta nu. Det är liksom viktiga transatlantiska inslag i mixen som är borta. Och Bjärsjelius får gå in och centra en tredje kedja med Paulin som en av vingarna.
Mm.
Och, så, ja. Med en Alba som gjorde sin första match efter att vara sjuk. Så där har du liksom en hel kedja som är liksom, ja, tunn blir den ju.
Mm.
Men det tycker jag är, alltså SSK är ett lag som man ska bara slå Karlskoga med då, för att undvika ointagliga 0-3 då i matcher. Och jag vet att man gav inte Paulin så jättemycket istid, men ändå. Jag tror att det här allting avgörs i den här serien i match 3. För den var ju SSK tvungna att ha. Och sen match 4 då är ju båda kanadensarna borta och Pitkinen. Men då är energin redan borta liksom. Men den stora konsekvensen av allt det här är att Bjärsjelius får en för stor roll i det här laget. Han var ju utanför laget ju när i slutet av grundserien, när man var överflödiga faktiskt.
Mm. Ja.
Men nu fick han ju en alldeles för stor roll här i slutspelet på grund av de här skadorna och sjukdomarna som SSK inte vill se som en ursäkt.
Mm. Mm.
Men det är klart att det var en faktor i den här serien.
Absolut, men det är klart det där. Då blir det ju på något sätt att den här match 3 då, som är väldigt rörig, eller match 2 också i och för sig, är ju också väldigt rörig med Bogren borta.
Ja, men just att Pitkinen försvinner i match 3.
Ja, precis.
Det blir liksom, det blir bägaren som får, det blir, vad heter det, droppen som får bägaren att rinna över.
Mm. Ja, men både match 2 och 3 blir väl röriga då, kan man säga. Och sen, ja, det är ju sådana små detaljer som kan avgöra. Jag känner ju att det blir ju både match 1, 2 och 3 går ju till förlängning.
Mm.
Och men det blir ju, ja, någon av de här match 2 och 3 kanske man ändå kan vinna. Någon av dem är rimligt då att man förlorar på grund av att det är skador, sjukdomar, rörigt i laguppställningen. Men vinner man match 1 så blir det ju en annan skjuts i det på något sätt, tror jag. I alla fall så har man i alla fall då en match. Alltså då har man inte kniven mot strupen på samma sätt i match 4. Så säg att man hade vunnit match 1 och ändå förlorat match 2 och 3 på grund av det här röriga, så hade man ändå varit ett annat mentalt läge på något sätt inför match 4. Och ja, så det är ju en kombination av många saker som ligger bakom det här fiaskot naturligtvis. Det är ju inte bara en sak, och det går ju inte att bara skylla på skador, men naturligtvis är ju skador och sjukdomar en faktor i det hela.
Ja, jag är övertygad om att det här kommer man hitta som i sin egen analys som SSK gör, så kommer man hitta det här också.
Sen har man ju en bred trupp, och det är väl en jäkla tur egentligen att man har en bred trupp, för annars hade det varit säkert ännu värre. Men ja, det är klart att precis som du säger, liksom, plockar man bort så här många spelare så är det ju, det är klart att det blir väldigt kännbart.
Mm.
Men ja, så skadorna är i alla fall en tydlig faktor. Det kan vi kanske slå fast till och med då.
Ja, kanske lite ännu tydligare än vad vi hade med oss direkt efteråt.
Mm. Men sen är det just det här med förlängningarna. Alltså det är ju trots allt väldigt, väldigt små marginaler. Alltså det är ju ytterst nära att Blomstrand avgör en till exempel. Det är ytterst nära att Mac Eriksson avgör en. Alltså, där har de ju faktiskt oflyt också. Det får man ändå säga. Sen visst, man kan säga att det är ja, oskicklighet att bränna de här lägena. Absolut, det är det väl. Och motståndaren har också nära flera gånger att avgöra i förlängningarna. Så att man kan ju vända på det, men när man ser det liksom, det här, det är ett fiasko, ingen snack om det, och det säger spelare och tränare också. Men man får också se det som att det är så otroligt lite som skiljer emellanåt i de här matcherna. Ja, det finns faktorer också som inte går liksom riktigt att,
nej, men jag
bortse ifrån, som gäller, ja, medstuds eller stolpe in, stolpe ut.
Jo, men det jag menar är att hade man haft fullt lag här i de här tre första matcherna åtminstone, så hade de kanske inte behövt gått i förlängning.
I alla fall fler spelare. Fullt lag är det ju sällan man har.
Nej, fullt lag, precis. Men
absolut.
Men just att man tappar liksom, det är inte vilka spelare som helst man tappar heller. Det är också det jag försöker påpeka här.
Mm.
Jag menar om Bjarcelius eller Paulin eller vem det nu kan vara liksom, lite längre i hierarkin. Men det här är ändå Victor Liljegren och Emil Alba som jag tycker bidrar med en stor del av SSKs anfallsspel. Mm. Det här som Bogren varit inne på hela säsongen, att man vill vara jobbig att möta. Mm. Och sen tappar du båda kanadenserna. Du har ju värvat kanadenserna av en anledning. Transatlanter av en anledning. Det är ju för att få de här, det här lite killer i mentaliteten och det här transatlantiska för mixen i en trupp. Och så tappar du båda dem i matchserien.
Mm. Mm. Ja, men jag håller med. Det är klart att det är kännbart, verkligen. Och det spiller över på allt annat naturligtvis också. Måltorkan är ju den tydliga grejen också. Att de gör 7 mål på 4 matcher i slutspelet. Att de gör ungefär 2 mål i snitt per match under lång tid i slutet på grundserien. Det är någonting som vi har pratat om och som vi kommer fortsätta prata om, och det kommer vara en stor del av våra artiklar den närmsta tiden, tror jag också, när vi pratar med spelare och tränare i efterhand. Och alltså just hur du var inne på det, jag tyckte du skrev det bra i din krönika där med att man inte tog det här på allvar riktigt. Och jag är inne på, alltså jag håller med dig helt enkelt om det, för att jag tror också att man själv tänkte så. Och det blir som en läxa för alla oss som tänkte att det här är men det här är ändå ett kompetent lag. Det är ett lag som har rutin, som har skicklighet, som har visat det tidigare. Men det går inte bara att trycka på en knapp och så plötsligt så ser det mycket bättre ut. Och jag tyckte att Hampus Hagelstam sa det väldigt bra i eftermatchen här, att han inte kände igen det här laget som han mötte med Almtuna. Och han syftade ju på då hur man kör hårt, att man går väldigt, man är raka i sitt spel ända nerifrån egen zon. Istället för att kladda mycket med pucken, hålla i den lite extra, spela runt som man gjorde under lång tid. Att man inte blev mer raka i spelet. Eller, han säger att man försökte ju bli raka, men det blev ju bara att man körde fast, eller man vann inte närkamperna då när man dumpar ner pucken. Och då ger det ju ingenting. Och det är väl där någonstans att man inte lyckades med det. Jag undrar om det måste ha spridit sig ändå någon form av osäkerhet där, eller någonting som gjorde att man tvivlade på det klaffade ju inte i spelet. Man var inte i form. Spelet satt inte där och då. Alla vet naturligtvis vad de ska göra, och man har ju en inarbetad spelmodell. Det är inte där problemet är, utan det är ju att man börjar göra andra saker för att man blir osäker. Man tappar timing, och då blir det en osäkerhet på alla positioner egentligen. Och jag tror att det här kan vara en stor faktor i det hela också, att man inte, vilket bidrar till måltorkan, att man inte får på samma sätt de här långa anfallen, att man nöter ner motståndarna och att man är det här riktigt fysiska laget. Jag tycker att det försvann. Det fanns i perioder, absolut. Jag tycker till exempel i match 1 så efterfrågade man ju att de skulle komma ut starkt, SSK, och köra över Karlskoga. Det gjorde de ju till viss del, men det var fortfarande inte... Där mötte ju Karlskoga upp det med det här fysiska och lite gruffiga, och fick SSK lite grann ur balans där. Och där någonstans så... Jag vet inte om det var där det försvann, eller jag är inte riktigt säker på vart exakt det försvann. Men det försvann allt mer under den här matchserien.
Nej, men jag tror att man fick liksom inte hål på dem. Det var ju det. Att man trodde kanske att det skulle gå lite enklare än vad det gick. Att man kanske också kände liksom att vi har kommit 2 i serien. Nu har vi 2 matcher på hemmaplan. Nu, men sen så... Fick man inte. Man fick inte en enda 2-målsledning i den här serien.
Mm, nej.
Utan det var 1-0 sent liksom. Och du måste ha ett par mål att gå på för att det ska gå till förlängning. För i en förlängning kan vad som helst hända. Mm. Och nu hade de visst, de förlorade 3 raka. Det är väldigt ovanligt att man förlorar 3 raka förlängningar. Det är bara att titta på Mora AIK-serien till exempel.
Mm.
Men där fick inte SSK någonting att gå på. Och då är det lätt att man hamnar i skiten sen också.
Mm. Ja, alltså oddsen jämnas ju ut väldigt mycket då av det. Mm. Alltså i en förlängning är det ju så. Det är ju 50-50 i princip. Ja. Och det är, sådana marginaler vill man ju inte ha. Så att, verkligen. Och det är jättesvårt att säga nu för oss vad man kunde ha gjort annorlunda. Jag menar, det kan man ju räkna med att de har ju jobbat på det. Det säger ju Saki i en intervju som du gjorde, att man har gjort allt, säger han ju, för att lösa måltorkan. Och det är klart att de har gjort allt som står i deras makt. Alltså de har ju naturligtvis, ur deras perspektiv, har de gjort allt, jobbat stenhårt. Det är ju bara att titta på hur tränarna såg ut under matchserien. Alltså man såg ju på dem att de har jobbat jättemycket. De var ju inte alls lika avslappnade, det har vi nämnt tidigare. Inte lika avslappnade, tog sig inte lika mycket tid med oss som de brukar. Och de behöver inte ta sig tid med oss, men det är ändå ett tecken på att det är annorlunda så att säga läge jämfört med under grundserien. Så jag tror att de var stressade och jag tror att spelarna var stressade och jag tror att det har också påverkat laget väldigt negativt. Plus att då man får inte riktigt medstudsarna, man vinner inte matcherna och då blir det ännu mer stress. Det blir den här mentala uppförsbacken som vi pratade om inför match 4 också, att det blir så otroligt tufft att vända på en sån här matchserie, för att alltså ett 0-3 underläge, det har aldrig hänt som vi var inne på, och det är ju på grund av det här.
Mm.
Att man är så stressade och mentalt trötta av situationen. Så att det krävs en oerhört styrka att vända ett 0-3 underläge, och det var inte möjligt, och det såg man i match 4 att energin,
ja, den fanns inte.
Den fanns inte, och det tar ju naturligtvis energi att ha den här stress på slaget, känna att förväntningarna, att det håller på att gå åt skogen. Vem vet liksom hur, ofta pratar ju spelare om att de har svårt att sova när det är, liksom, när det är pressat och tufft. Och säkert så var det nu också. Det får vi ju se. Det får vi säkert höra historier om, kan jag tänka mig. Att vi får höra om spelare som inte har mått bra eller liksom tyckte att det varit jobbigt.
Och sen har du motståndare också som tvärt emot då, helt avslappnat Karlskoga.
Mm.
Och de har ju kunnat spela med samma lag hela tiden. SSK har ju pekat på att Gustav Torell också saknar en lagkaptenen.
Men, ja, Gustav Franzén,
precis. Franzén, förlåt. Mm. Och då, men det gjorde inte någonting för Karlskoga, för de kunde sätta ihop samma lag varje match och spela med en helt annan trygghet.
De saknar ju en center och en back ungefär.
Ja, men de hade ju ett helt annat slutspelsdriv också än vad SSK hade.
Precis, och de får medflytet, de har inte samma förväntningar på sig.
Nej.
Vilket spelar in naturligtvis.
Så de hade ju alla sina kort på sin sida, kan man säga.
Mm. Jag har två faktorer till som jag ändå vill nämna, och det är, dels undrar jag om det är någonstans lite nytt för de här spelarna att vara i den här situationen, att de är topplag, slutar tvåa, att man inte bara ska bli tvåa och att det har varit jättebra, utan sen ska du växla upp också till slutspelet, att där, jag vet inte, det är jättesvårt att säga att spelarna har varit nöjda med det. Jag tror inte att de har varit nöjda och bekväma har varit rätt ord riktigt. Men jag tror att det kan vara en ny situation för många att veta hur man ska hantera läget där när man går vidare från en jättebra grundserie, och då ska det bli ännu bättre.
Mm.
För SSK blev inte ännu bättre, utan de blev sämre. Det var nästan som att de jag ska inte säga att de var klara när grundserien var slut. Men på något sätt så var det var nästan som en nedgång i spelet, nedgång i form. Alltså slutet på grundserien visade ju inga bra tendenser.
Nej.
Och där undrar jag lite grann, det är nästa faktor, hur många faktiska ledare de hade i truppen i slutändan. Kristoffer Liljevall, ingen tvekan om det. Han försökte ju verkligen ta det här laget så långt det bara gick. Och han var helt knäckt efteråt. Och han var ju bedrövad, och han fick ju beröm också från många som vi pratade med om. Ja, särskilt ledarna har ju pratat om att det brann i ögonen på Liljevall, och att fler kanske skulle behöva ha den glöden.
Mm.
Och att det var det man ville se. Och det var kanske inte så det är det som får mig också tänka på det här lite, att man kanske ändå var på något sätt klara när grundserien var klar. Man hade inte liksom riktigt, jag vet inte.
Jag förstår vad du menar, men det handlar också om att leda på isen.
Precis.
Och det sa ju, pratade Sebastian Dyk om, att han kände att han borde ha tagit ett större ansvar när det gäller det. Men han kände istället att han jobbade för hårt och att det tog ifrån hans kreativitet och kyla i avsluten. Så det är en sak där med Sebastian. Och sen har du Marcus Eriksson till exempel, och hur många slutspel har han spelat egentligen?
Mm.
Jag har inte hunnit kolla på det här nu, men just det här nu som du är inne på, hur många som är vana med slutspel. Men det tror jag, vi kommer komma in på det sen också, men jag vill bara nämna det nu när vi ändå har det, att det blir Emil Gerhardssons jobb kommer ju vara att nu när han tittar på värvningar, han kommer titta på det här, hur har spelare presterat tidigare i crunch time, som vi säger. Förlåt att jag slänger mig med det här amerikanska uttrycket.
Du älskar amerikanska uttrycket.
Men jag tycker att det kanske kan få vara lite min grej då.
Kolla för mycket på baseball.
Jag kollar för mycket på NHL och baseball och allting. Men alltså när det kommer till kritan, när det gäller som mest, då måste man ha spelare som steppar upp. Och det var egentligen bara Hampus Alerstam som gjorde det i viss mån. Jag nämnde ju också Engsund, tycker jag ändå. Liksom han hemma, såg ut att hemma som något i match 4.
Mm.
Men jag tycker ändå att han är väldigt bra i första tre matcherna. Och sen Liljevall då. Och Dahlström.
Mm. Och Alerstam.
Ja, Alerstam. Du sa jag.
Ja, du, förlåt.
Men,
du sa
men det är några som kommer undan.
Mm. Ja, precis. Ja, men de spelarna som går i bräschen på isen, det är ju de vi har rabblat upp.
Mm.
Och jag kan tycka att även en sån som Linus Widell, utan att vara den fysiska spelaren, så är ju han en sån som också driver i spelet och försöker få med laget. Men han var ju inte med hela vägen. Och han var inte med i slutet på grundserien.
Nej.
Och där tappar man väldigt mycket, tror jag. Och det är samma med alltså, vad gäller ledare utanför isen, så tror jag att det finns ett helt gäng. Men just de som driver på isen. Mm. Du nämnde ju Dyk, men Dyk har haft fullt upp med sig själv.
Mm.
Och försöka hitta sin egen form.
Mm.
Och att då försöka bära med sig laget också. Mm. Mm. Alltså, jag tror att det har legat väldigt mycket på Dyks axlar. Han har tagit på sig väldigt mycket den här säsongen. Och det,
sen kanske han får en reaktion också när han vet att Widell kommer komma in och ersätta honom i första kedjan.
Mm.
Att det kan vara någon form av reaktion också. Att självförtroendet går ner lite grann där.
Mm. Säkert.
Men Marcus Eriksson är väl kanske den stora gåtan egentligen, om vi ska vara riktigt krassa.
Mm.
Poängkungen i grundserien.
Mm.
Som slutar på 0 poäng.
Mm.
I de här 4 matcherna.
Ja, men om vi ska gå igenom bara kort av spelare för spelare. Ska vi ta det nu?
Ja.
Vi kan bara dra igenom truppen, och egentligen så har vi väl tänkt, vi är ju båda lite äldre, så vi kör det gamla betygssystemet med.
Ja, jag är väl gammal i alla fall. Du är väl inte så gammal.
Men jag fyller 40 år, så att det är snart, ja, är man gammal.
50.
När jag gick i skolan så var det i alla fall IG, G, VG, MVG som man fick som betyg.
Mm.
Så min dotter har ju 5 och sånt där. Det är väl din dotter, eller dina barn också, eller din
bokstäverna,
son i
alla fall. Nej,
ja, just det, det är inte siffrorna. Det var det vi kom fram till.
Ja, precis.
Det är ATF.
Han har något år kvar innan han får betyg.
Ja.
Men mina bonusdöttrar har ju betyg F. Eller ja, de har inte betyg F.
Ja, det hoppas jag att de inte har.
Men de har ju bokstäver i alla fall.
A till F.
Något F hittar vi inte där faktiskt.
Nej, bra. Vi tar målvakterna. Ja. Man kan väl nästan ta dem i ett svep, tycker jag. I och för sig. Endre och Scholl. Vad har du där?
Det landar på G där.
Ja.
På båda två.
Ja.
Det är möjligt att de kanske är värda högre betyg också, men totalt sett, för nu bedömer vi både grundserie och slutspel, så måste det nog ändå landa på ett G i alla fall. Scholl blir petad också 2 sista matcherna. Och det var lite för spretigt på Scholl ändå. Han hade ju en period efter hjärnskakningen där ju, där det såg väldigt bra ut. Han tajtar ihop det, som du sa tidigare.
Mm. Han pratade om det också. Ja.
Ja. Sen tycker jag liksom att han föll tillbaka lite grann i den här gamla svajiga stilen.
Och jag ska säga det, för mig i alla fall, när man sätter de här betygen, så handlar det naturligtvis också om att man väger in förväntningar och vilken roll de har i laget. Och alltså, ja, en spelare är godkänd, och då ska det vara en som lever upp till förväntningarna. Och, ja, så ser jag det i alla fall. Och VG, då överträffar man ju lite förväntningarna.
Mm. Och det kanske man kan sätta på ändå också. Men det är svårt, som andra keeper och...
Nej, men Endre har väl gjort det som förväntades.
Ja, precis.
Alltså, man hade nästan inga förväntningar alls på honom.
Nej.
Efter den svaga säsongen han hade. Jag tycker också att båda har varit godkända, men egentligen inte mer.
Nej.
Sett till vad man förväntade sig. Okej, vi tar ju backsidan.
Men Olle då? Ska vi...
Ja, vi kanske ska ta honom också då. Men ja, vad tycker du där då?
Ja, det är inte mer än G faktiskt,
Nej.
Olle.
Nej, men jag håller ju med. Alltså, men vad har han spelat? Det är 4 matcher.
Ja.
Så det är lite, vi vet att han, ja.
Ja, men han spikade inte igen på något sätt heller de matcherna han stod.
Nej. I bokstavsordning, backsidan, Albin Karlsson.
VG.
Mm.
Det är inte där problemen har funnits på backsidan.
Nej, men jag håller med. VG på Albin. Viktor Gran.
Ja, där är ju VG eller MVG. Men på slutet också tyckte jag mig se lite fler. Jag tycker MVG, då skulle det nästan varit en helt perfekt säsong.
Mm.
Och jag vet inte om Gran riktigt landar där ändå. Jag kanske är hård mot honom här, men jag landar på ett VG där på Gran.
Nej, men jag är inne på exakt samma linje faktiskt. Alltså starkt VG. VG plus eller vad man säger liksom. Men inte MVG. Jag har bara ett MVG den här säsongen faktiskt.
Mm.
Har du något MVG?
Ja, jag kommer sätta ett MVG faktiskt här. Och det, men vi kanske har samma, vi får se.
Det kanske vi har, inte samkört det här innan i alla fall. Så, Ludvig Hedström.
Ja, intressant tycker jag, Ludde.
Inte kan... så höga förväntningar kanske egentligen. Nej, när han, men
han
kom
har
från
varit bra. Jag tyckte han tog också initiativ under matchen här för att få det lossna. Framförallt på övertidsperioden tycker jag att han gjorde lite egna liksom, utflykter när han märkte att Karlskoga blev trötta. VG säger det.
Jag håller mig till godkänt faktiskt. Mm. Men jag tycker att han ibland har inte spelat. Han har varit utanför laget ibland faktiskt också. Det har varit lite upp och ner. Både för han och Malmström har det varit stundtals väldigt bra, stundtals har de varit sjunde back.
Mm. Så att, men han tog sig in i laget och etablerade sig ändå på backsidan. Så jag tycker nog att...
Ja, men var han så etablerad?
Ja,
det kanske
ja,
han var.
På slutet tycker jag han blev det.
Ja, ja kanske. Men ja, jag kanske är hård. Men jag tyckte att...
Eller jag kanske är snäll. Snäll.
Snäll är du inte. Okej, okay. Amir Krupić.
G.
Samma här. Mm. Lite mer förväntningar där egentligen, även om han kom sargad från Västerås. Men det kanske var dumt att ha höga förväntningar, eller lite högre förväntningar på en sån. Men kan säkert växa till nästa säsong. Han har ju kontrakt. Så att, Henrik Malmström.
G.
Ja. Alltså jag pendlar då även där. Det är lite som med Hedström. Jag pendlar mellan G och, M och VG. För att stundtals har han varit väldigt bra och uppoffrande. Och han har också varit här hela säsongen. Mm. Så att det är lite på gränsen där. Ja, den är lite klurig. Men även han har ju varit utanför laget ibland. Så att, jag vet inte. Men enligt förväntningarna tycker jag man kan väl ändå säga. Mm. Och ibland har han varit uppe och överträffat dem. Mm. Daniel Norrbö.
VG landar han på.
Håller med.
Blek i slutspelet, en av de ledande spelarna som inte kom upp i nivå alls. Mm. Det måste man ändå säga, men under grundserien så är han är högt upp i den interna poängligan.
Backarnas poängliga är han väl högt också. Ja.
Ja.
Han är väl tvåa bakom Teixeiridis, tror jag.
Ja.
Ja, Olivainio.
VG.
Mm. Samma här.
Lite sämre tycker jag ändå på slutet här också, som många andra i SSK-laget. Men totalt sett så är en väldigt stabil backpar där med Vainio och Norrbö. Mm.
Och vet du, Vainio, det är nästan inte värt något betyg att sätta.
Nej, det tycker jag nästan är oschysst mot honom. Ja.
Vi glömde att nämna honom ens nu när de här fem spelarna.
Nej.
Vi nämnde honom, men vi sa ingenting om honom. Men det, han har haft en bedrövlig säsong verkligen igen, alltså med skador och ja, allt från att trilla på ungdomsspelare till sträcka ljumsken inför.
Ja, men jag tyckte man såg honom på träningarna här nu i slutspelet att han ändå körde på hårt. Jag tyckte man ska igenom det liksom, att han såg det till och med riktigt bra ut och fräsch liksom, och hoppas att han kan hitta en ny klubb där han får blomma ut och vara skadefri.
Precis, ja, framförallt det. Och han sträckte ju inte bara ljumsken, han fick ju operera den faktiskt. Så att, det är tufft. Tufft år för Veti. Mm. Okej, vi går över till forwards då, och även det i bokstavsordning. Emil Alba.
VG landar han på, för att han har en bra grundserie med, som då förmodligen genom ett SHL-kontrakt. Mm. Sen blir det att han är sjuk i slutspelet här, kan väl inte göra sig det själv rättvisa riktigt, men var också en av dem som brände rätt så mycket under slutet av grundserien. Mm. Men han landar ändå på VG totalt sett.
Ja, men jag håller med, och det är ju också sett till förväntningar. Visst, man har förväntningar när han får en större roll som han har fått, men han har ju också fått sitt stora genombrott och fått andra att få upp ögonen för honom och sett vad han är bra på. Så att, troligtvis i Färjestad nästa säsong. Så att, det har han väl förtjänat trots allt. Jakob Jerselius.
G tycker jag att han landar på.
Ja, inte så mycket mer.
Nej.
Ibland svårt att ta sig in i laget faktiskt.
Jag tycker inte han var så dålig heller egentligen. Nej. Alltså, i slutspelet. Han fick ju för stor roll, så det var lite kanske övermäktigt för honom. Mm. Men jag tyckte han gnuggade på ändå liksom.
Ludvig Blomstrand.
Ja, Blomstrand. Ja, det blir nog... Ja, den där är lite klurig. Du har satt in den redan, va? Jag tänkte att jag skulle fundera lite. Är det hårt att sätta ett IG på honom?
Ja, alltså Blomstrand, han stannar säsongen på plus 0 i 5-5. Han 15 minuter. Han har 10 mål, 15 assist. Han skjuter 116 skott på mål, vilket är jag tror det är näst bäst faktiskt. Vilket förvånar mig lite grann. Att det inte är det inte är fler som har slagit honom på det. Och han har inte spelat flest matcher heller. Så han har ändå skjutit relativt mycket. Men 10 mål bara.
Poängsnittet har ju sjunkit sedan sist han var här.
Mm.
var ju 13:e forward lite grann här i slutet.
Nej, man har väl haft för höga förväntningar egentligen, ja. Men för mig är det ett IG faktiskt. Mm. Och jag tycker att han har fått oförtjänt mycket kritik emellanåt från utomstående tyckare och fans. Men ja, han har ju inte varit så som han hoppades på.
Ja, utifrån hans egna förväntningar och våra förväntningar så landar det faktiskt på ett IG här.
Mm. Ja, det blir ju under förväntan. Mm. Och då är det ju helt enkelt så.
Mm.
Jakob Dahlström. Tuff säsong, mycket
skadedrabbad,
skade från varje.
Jag tyckte han var bra i slutspelet. Jag tycker liksom att gör man mål nu så är det värt någonting eftersom de hade problem med det. G tycker jag får landa på i alla fall.
Ja, det räcker. Spelar bara halva grundserien i princip. Mm. Så att, Sebastian Dyck.
G.
Ja, du ger den ett godkänt alltså.
Ja, jag gör ändå det. Jag tycker liksom att ger det blomstern IG och Dyck. Jag tycker inte Dyck... Han är inget stark G, det är det inte. Men jag tycker ändå att det hårda jobbet har ju alltid funnits där hos honom.
Mm. Du tycker inte det har funnits på Blomstrand då?
Jo, det tycker jag också. Men jag tycker någonstans att det känns inte riktigt rätt ändå att sätta IG på Dyck. Även fast han var blek nu i slutspelet.
För det är ungefär samma... På Dyck och Blomstrand så är det ungefär samma poängsnitt. Dyck spelar lite fler matcher. Dyck har ju mycket högre plus minus. Men han har å andra sidan varit i en första kedja under lång tid. Och
ja, det var lite upp och ner på Dyck, men när han var inne i det, då var han ju riktigt vass. Han var ju nästan vassaste forward där ett tag när det gick bra för klubben. Jag för mig personligen tycker det är för hårt sätt att IG, så jag sätter ett G. Du kanske har ett IG då, eller?
Nej, men jag har pendlat mellan de två. Mm. Och jag tror förväntningarna har varit enormt höga. Och egentligen har de nog varit orimligt höga faktiskt. För att han kommer från finska ligan, har gjort en hel del poäng där. Sista säsongerna i Finland så har han inte gjort sig överdrivet mycket poäng. Han hade en del skador sista säsongen i Finland. Tittar man bakåt på hans karriär så hade han ju den här monstersäsongen med SSK 56 poäng på 50 matcher. Men innan dess så är det ju ungefär 30. Ja, men totalt alltså överlag i sin karriär så gör han 30-40 poäng.
Mm.
Så jag tror att det är ju dumt. Alltså, med facit i hand så kan man ju inte sitta här nu och säga att vi hade för höga förväntningar. Jag tror att han hade väldigt höga förväntningar själv också. Dessutom så får han lön som en toppspelare som ska ligga på en poäng per match faktiskt. Mm. Så att någonstans har ju även klubbledningen tänkt sig att ska han vara värd de här pengarna så är det ju den poängnivån han ska ligga på. Mm. Så därför så landar jag nog i ett IG ändå faktiskt på Dyck. Och det är ju just för att förväntningarna är så oerhört höga och han har nog inte nått upp till dem trots allt. Däremot så tror jag inte att loppet är kört för framtiden. Men den här säsongen har varit tuff för honom på många sätt. Och även mentalt tror jag att det har varit väldigt tufft.
Mm.
Och han har fått jobba hårt för att på många sätt.
Mm.
Så, men han, som du säger, han har ju alltid försökt. Han har, även i slutspelet så även han har ju sina lägen, men framförallt så är det ju powerplay, det är inte så mycket 5-5 och det har vi varit inne på tidigare, så att just därför tycker jag också att det blir svårt att känna att han har levt upp till förväntningarna och då är det inte G, tyvärr.
Mm.
Så resonerar jag.
Mm.
Filip Engsund.
VG.
Håller med. Väldigt bra.
Ja, inte så mycket att säga där egentligen.
Marcus Eriksson.
VG.
Ja, inte MVG här.
Nej, tycker inte att han kan få MVG efter det här slutspelet.
Nej, jag håller med. För det, men grundserien är ju jättebra.
Ja, grundserien är MVG. Ja. Men du ska ju löpa hela vägen ut och det gjorde han ju inte.
Hampus Halestam.
Där kom mitt MVG faktiskt.
Okej. Intressant.
Han höjde sig i slutspelet när det betydde som mest. Han var alltid bra. Han var bra i varenda match när han kom. Men då kanske inte poängen tillade in på samma sätt. Men han var ändå nyttig. Liksom i båda zonerna kom in och liksom jag tyckte han var en av SSKs bästa spelare egentligen sedan han kom in. Och nu i slutspelet så fick vi se hur enorm han var. Han var ju liksom involverad i allt. I gurgel och gjorde viktiga liksom poäng.
Han blommade ut i slutspelet.
Ja, och jag vet inte, men det kan man ju också kanske komma in på, men han var ju alltså den som gjorde flest poäng då i slutspelet och det säger ju en del av SSKs problem. Att inte de mer naturliga poängmakarna var där uppe. Det var han på Sarostan som var det. Stark slutspel. en nyttig center som jag tror Emil Georgsson kommer ha väldigt, väldigt stor nytta av nästa säsong, och som han är väldigt glad över att han har över två år till här.
Ja, jag stannar på ett VG faktiskt, ja, för Hampus, men det är väl också lite, jag har väl tänkt lite sådär, vi fick inte se honom riktigt hela säsongen eftersom han kom sent, vilket kanske inte ska ligga honom i fatet heller å andra sidan i en betygssättning, men och sen var det väl, ja, inte så mycket poäng i grundserien, å andra sidan var han ju väldigt bra i många matcher ändå och väldigt, väldigt nyttig så att ja, det kanske är hårt med bara ett VG, men ja, jag stannar där i alla fall. Fortfarande ett starkt VG får man väl säga då. Viktor Liljegren.
G.
Håller med.
Blir på Viktor.
Inte så mycket mer än så.
Nej, hade väl hoppats kanske göra lite fler mål.
Men jag hade en lång måltorka ett tag, ja, som vi skrev om.
Men bidrar tillräckligt mycket med spelet tycker jag för att få godkänt.
Kristoffer Liljevall.
Ja, Liljevall. Enorm i slutspelet här.
Mm.
Men syns inte så mycket egentligen under grundserien. Så det blir väl ändå starkt G där får det ändå bli på Liljevall.
Jag är uppe på VG faktiskt, ja, på Liljevall just
slutspelet
för,
då.
Ja, på grund av eller tack vare slutspelet eller på grund av dåligt resultat, men för hans del så har han ju varit en av de bästa faktiskt i slutspelet. Och har fått mig att börja tvivla på om tiden i SSK ska vara över för Liljevall faktiskt. Så bra och nyttig tycker jag att han har varit. Och jag tror att han har varit ovärderlig för det här laget över hela säsongen, även om det inte genererar poäng. Men också sett liksom en, på sätt och vis då, en flytt neråt i hierarkin under säsongen. Var väl inte tänkt som fjärde center när säsongen började, men det blev så. Och ja, det kan man ju se som ett misslyckande, men å andra sidan så har han ju tagit sig an den rollen väldigt bra. Och ja, jag tror att han betyder väldigt, väldigt mycket för det laget. Så att sett till slutspelet så kommer han upp över VG för mig i alla fall. Stelio Matheus.
G. För mig.
Jag satte VG faktiskt, hur jag tänkte där då.
Ja, men det är någon, det kan vi få skilja på någon. Det är väl bara lite kul så att det inte är exakt samma betyg heller.
Han dippar ju rejält där i slutet på grundserien i och för sig. Och det är ju, ja, positionsbytet var vi inne på. Det spelar kanske in. Ja, det kanske är för högt med VG ändå, men ja. Nej, jag vet inte hur jag resonerat när jag satte VG faktiskt. Det blir nog G ändå. men en bra värvning var det i alla fall. Sen så, ja, det kanske är mer hur tränarna valde att använda honom till slut än.
Ja, jag tror nog att det har med det att göra.
Än honom som spelare, ja. Ja, Mika Pitkinen.
VG.
VG, absolut.
Ja, jag tänkte, du var inte där du hade ditt MVG.
Nej.
Men VG blir ju för Mika här. En poäng per match. Men ja, Halestan spelar inte kanske så många fler matcher än Pitkinen, men det är ändå det blev lite för få matcher, eller det blev det så, det
kunde åtta matcher
så. Ja, det
matcher
kunde bara bli det såklart, ja. Men gjorde alltså en poäng per match på de åtta matcher i grundserien, och sen då två matcher som han spelade i slutspelet gjorde han också två poäng på, så att men där är också en sån spelare som jag tror SSK jobbar stenhårt för nu.
Ja, verkligen. Egor Polin. Ja, svårt med något annat än G kanske, va?
Ja, det är väl svårt.
Knappt spelat.
No.
Får se till nästa säsong. Spännande egenskaper, men ja. Dominic Turgeon.
G.
Gjort det som förväntas. Vi har pratat om honom tidigare också här.
Duktig tekare var han ju.
Linus Widell.
Ja, är det där ditt MVG kommer?
Det är det faktiskt.
Ja, Linus Widell är ju, det är väldigt speciellt att betygsätta honom här, kan jag tycka. Han var ju innan skadan. Men är det MVG? Jag pendlar lite där alltså. Vill jag bollar över till dig, får du komma med ditt MVG där?
Nej, men jag tycker att Widell är, när han är skadefri och spelar, så är han MVP i laget. Och det har han visat den här säsongen också. Men tyvärr så åker han på en fotfraktur som sabbar alltihopa. Och ja, vi tänkte att bra, Widell är med i slutspelet. Han hinner tillbaka och vara med. Och det blir inte som förra säsongen när han missade slutspelet. Men i princip så har han ju missat slutspelet. Därför att han berättade ju själv för oss sen att han har ju kommit tillbaka alldeles för tidigt. Han har inte fungerat så som han ska. Och ändå så gör han ett par poäng i slutspelet och är bidragande. Driver på spelet och spelar halvskadad egentligen med en fot. Alltså det är liksom Det är helt sjukt egentligen. Och gör alltså 35 poäng på 30 matcher i grundserien.
Förlåt. Som jag skrev också i min krönika, hade han varit med hela vägen så hade det inte sett ut så här mot Karlskoga. Det blir ett MVG för mig också där.
Han är också en spelare som driver just liksom på laget, tror jag. Och jag vet inte hur mycket eller lite han har varit med runt i omklädningsrummet. Han har nog varit med en del även när han har varit skadad. Men han hade nog behövts ännu mer i båset och på isen för att driva på det här laget. För jag misstänker att det är många spelare som inte riktigt driver på gruppen så mycket som och det man har sällan jättemånga sådana heller. Och han hade verkligen behövts.
Det är en undantagsspelare helt enkelt, så det är klart han ska MVG.
Ja, nej, men det är tragiskt på något sätt att SSK har tappat honom två säsonger när de behöver honom som mest egentligen. Och när det ska dra ihop sig så har han inte kunnat spela på max, eller så har han inte varit med alls. Och det är skittråkigt för hela det här lagbygget och den här satsningen faktiskt. Mm. Att det faller på någonting sånt.
Mm.
Så slutligen då, William Vio.
G, tycker jag. Ja. Hade kanske varit nosat på ett VG om det hade kommit lite fler mål där.
Jag har skrivit över ett VG faktiskt i mitt papper.
Han har faktiskt haft en del chanser som han har bränt. Det ska jag vara ärlig att säga.
Mm.
Då hade han satt dem, då hade han fått ett VG för mig.
Mm, absolut. Jo, han har lite att jobba med offensiven. Men i defensiven gör han det jättebra.
Mm.
Det var det.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Okej, vad tror vi om den här truppen då till kommande säsong? Det är ju en ganska stor del av den här truppen som har kontrakt för nästa säsong. Och vi vet att målvaktssidan blir ny. Ganska väntat. Backsidan är ju egentligen... Henrik Malmström ska ju lämna för Västerås enligt Expressen. Och hade utgående kontrakt. Ska få en större roll där. Och de som har kontrakt är Viktor Gran, det är Emil Krupic, det är Daniel Norrby, Olli Vainio. Och Viktor Gran har ju ryktats lite till SHL, ska på ett nytt kontrakt, förbättrat kontrakt. Albin Karlsson har ju utgående, där har det varit snacken en längre tid egentligen sedan årsskiftet om att de diskuterar en förlängning. Jag är lite förvånad över att det inte har blivit klart faktiskt, men vi får se, det kanske inte blir någonting, eller så, ja, jag vet inte. Men annars så, vad tänker du om backsidan? Om vi säger att alla blir kvar, de som har kontrakt. Och,
ja, man får utgå från att Albin Karlsson, att de vill ha kvar honom i alla fall. För han är ju så pass bra så att han ska vara en back i det här laget.
Mm.
Men sen är man inne på då, lite grann som du var inne på, vill man ha ytterligare liksom, nu tappar man ju Malmström med lite storlek och en defensiv back.
Mm.
Så där måste man ju ersätta med någon liknande spelartyp i alla fall, vad tror jag. Och sen så är det frågan om man vill ha in någonting lite mer pikt kanske, lite mer offensivt på backsidan. Men det är svårt att se att man liksom, går efter ett tungt namn, ett stort namn där på backsidan.
Mm.
Utan jag tror att där har man ändå en stabil grund och som man kan bygga på inför nästa säsong.
Mm. Ja, vi får se vilket spår man väljer. Första backpar med Vainio och Norrby, det kommer ju fortsätta kan man ju tänka sig. I alla fall i teorin om man ställer upp det nu inför säsongen så känns det ju givet att de två fortsätter. Viktor Gran i ett andra backpar. Albin Karlsson och Emil Krupic, om Karlsson blir kvar så känns de ungefär som ett tredje tycker jag i alla fall. Om man kan ha det, så alltså Albin är ju bra nog för ett andra backpar också. Mm. Men kanske liksom för att få in någonting. Ja, om det nu är spetsigt eller vad det är för någonting. Men någonting kreativt. Någonting offensivt. Alltså Julius Bergman var ju tänkt att vara det. Han hade ju den rollen också i PP2. Men ja, det var väl ingen jätteutväxling där. Betty Vainio hade ju också i teorin tänkt att bidra offensivt, men det blev ju inte så. Så jag tror att någonting mer kreativt skulle man nog vilja ha in ändå.
För SSK spel bygger också på skicklighet och snabbhet där nere. Mm. Och sen har man Olli Vainio som ändå spelar fysiskt. Så att det är frågan om vad man gör av den här Malmström, att Malmström lämnar.
Alltså jag tror att när man signade Ludvig Hedström, så tror jag faktiskt att man var lite medveten om att antingen att Malmström skulle lämna eller att man faktiskt inte skulle förlänga med honom.
Mm.
Och det var ju ändå ganska, ja, säsongen var väl inte ens halvvägs då, så att det, jag tror att Malmström sedan dess har höjt sig och imponerat så pass att han kanske hade förtjänat ett nytt kontrakt, men jag tror fram tills Hedström kom så var han nog på väg bort faktiskt. Mm. Och jag tror att man har ersättaren i teorin i alla fall redan i Hedström för Malmström där. Sen tror jag att Albert Wikman som var på lån nu från Färjestad som var inne bara två matcher var det väl. Jag tror att det har de ju i princip sagt också att man diskuterar, eller i alla fall att det finns i planerna för nästa säsong. Mm. Så jag kan tänka mig att han skulle kunna komma in. Och det är också lite storlek, inte jättemycket storlek, men lite mer fysiskt spelande tror jag i alla fall att han kan vara.
Ja. Det är frågan om vad man lägger krutet också. Du nämnde ju här Filip Westlund till exempel. Han gillar jag också.
Mm. Jag hade ju en lång lista här med 23 namn som...
Ja, precis. Han stack ut lite grann för mig då. Mm. För att det är frågan om det är värt att lasta upp då för honom. Men det kanske inte är. Jag vet inte. Det handlar lite grann också om vad som händer på forwardsidan. Backsidan är ändå så pass stabil. Och det är inte där problemet ligger för SSK heller.
Jag tror att får de in Filip Westlund, han är ju... För mig så är han bättre än Norbe.
Mm.
Så då får du in en ny första back i princip. Mm. Sen har han är inte storleken Westerlund, men han är ju oerhört duktig. Och jag har faktiskt sett några matcher med Kalpa. Bara råkat på C-more eller TV4.
Ja, TV4
så finns ju de matcherna. Just det, just det. Jag har haft på i bakgrunden någon gång. Någon gång har jag sett Kalpa bara... Ja, det är ju bara ett axplock såklart av deras säsong.
Ja, ja, ja.
Då har han stuckit ut faktiskt. Mm. Så att jag tror att jag har sett att han har mycket istid också i finska. Så jag tror ju inte att han är tillgänglig egentligen. Men han var med på min lista för att SSK har ju velat ha honom väldigt länge och det är ju en drömvärvning för dem. Men det kommer nog inte hända.
Det beror på budget och sånt där såklart också.
Ja,
men jag tror inte att man går på det spåret. Jag tror att man måste lägga, framförallt om Widell lämnar. Vi kommer in på forwards. Mm. Om Widell lämnar så måste du lägga krutet på en storstjärna ju.
Mm. Jo, precis. Ja, men budgeten är ju väldigt intressant och den får vi nästan återkomma till. Det vet vi för lite. Eller jag vet i alla fall för lite om den just nu. Om den kommer att bli bättre eller sämre eller likadan. Vi vet ju att de lär ha gått back på slutspelet i alla fall enligt budget. För de drog 4 000.
De fick inga hemmamatcher heller.
Nej, de fick bara 2. De hade budgeterat för 3 och de drog bara 4 000 i snitt ungefär på de 2 som de hade. Så jag tror att det är en missräkning även ekonomiskt att åka ut så här tidigt. Ja, vi får se hur det påverkar laget. Det kommer vi såklart återkomma till i alla möjliga former. Men på backsidan, jag tror att man skulle vilja ha någonting meriterat ändå i ett andra backpar med Viktor Gran. Men jag kan också tänka mig att man lånar in en backtalang från SHL. Om man kan hitta en sån som får en stor roll från start. Jag hade med Frans Hara till exempel från Skellefteå som har gjort väldigt bra i SHL. Och skulle kunna vara en ny Adam Wilsby faktiskt.
Ja, det är intressant.
Tror jag. Men det är svårt att bedöma för mig ifall han är bra nog för att man vågar gå med en sån från start. Men ekonomiskt är det ju väldigt smart att låna från SL.
Mm.
Och därför tror jag att Wikman är ett väldigt bra alternativ i alla fall. Lite som en bredd back som kan också slå sig in högre upp i hierarkin kanske. Och visar han sig vara jättebra så då är det win-win liksom.
Han gjorde ett bra intryck när han var här ju.
Absolut, absolut. Så bra skridskåkare och tacklades en del och säger själv att han ska vara tvåvägs back liksom sådär. Så att, men då är frågan om han passar i ett backpar med Viktor Gran. Och är han så pass bra att han kan vara liksom en sån spelare? Jag vet inte om han är liksom riktigt den kreativa
med,
så.
Då tror jag med att han blir en ny Malmström, fast bättre.
Precis. Så har du honom och Hedström som 7-8 som utgångsläge så blir det väl en lucka i alla fall som du vill fylla. Och det är ju den som, på pappret så är det väl Veti Vainios lucka faktiskt, som inte blev så mycket av. Men sen har du Emil Kropic som kan vara lite kreativ. om han hittar formen och sådär.
Men det är frågan om han ska, egentligen ska ha den rollen.
Nej, inte från start. Utan du behöver nog ha någonting bättre.
Vi såg lite grann i slutspelet när det blev lite för mycket av den varan för Krupić. Mm. Jag tror nog han ska hålla sig till det som han är bra på, egen zon.
Mm. Forwards kan vi gå över på då. Och, ja, hur tänker du med Widell? Räknar du bort honom nu? Just nu så att säga.
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Jag går ju på det han har sagt själv mycket. Att det är ingenting som är klart än. Ingenting som är påskrivet. Kan SSK och Widell komma överens? Då ser vi Linus här nästa säsong också.
Mm.
Förhoppningsvis skadefri en hel säsong. Och då kommer han landa på de här poängen igen. Och kommer det bli så att han försvinner, då måste ju SSK lägga pengar på en riktig liksom superstjärna.
Mm.
För jag tror ändå att man behöver det. Jag tror inte man kan liksom gå på att man ska ha ett jämnt lag och alla ska vara bra. Man måste ha en undantagsspelare som liksom driver laget, som du var inne på, som lockar fansen till arenan. Alltså det här stjärnstatusen.
Mm.
Jag tror där måste man lägga krutet på. Och då var liksom Albin Lundin har du varit inne på också. Liksom. Det är väl något liknande så i så fall.
Ja, det är inte något flashigt så. Nej. Det kanske inte är någon som säljer biljetter
på det sättet. Men det är en superbra
spelare. Verkligen, alltså det är ju en drömvärmning. Så att, men det är ju en center, liksom en jättebra center. Men det är ju ingen flashig spelare så. Men nej, alltså att hitta någon sån. Ja, det kan ju vara en nordamerikan eller det kan vara Filip Forsberg. Förlåt, Fredrik Forsberg, inte Filip.
Ja, men någonting som fans ändå kan känna. Ja. Känna liksom att nu har man i alla fall ersatt Widell.
Björklöven värvar Marcus Nilsson. Liksom.
Ja, exakt. Willis, något alltså, sånt. Ja. För jag tror att det som du säger, det är helt, att ersätta Widell rakt av är svårt såklart.
Sen kostar ju Lillis liksom mer än vad Widell gör till och med.
Ja.
Så att,
men ett tungt namn som man har lagt pengar på ändå, liksom, som man förväntar sig stordåd av, det måste man ha i det här laget tror jag.
Ja, men jag håller helt med. Det kommer ju behövas. Jag menar, Marcus Eriksson har ju varit väldigt bra ekonomisk faktiskt, sett till hur mycket poäng han har gjort. Sen har han haft bra betalt så, men var kanske värd ännu mer, ett ännu bättre kontrakt. Men ja, undrar om han ens själv hade sett sig göra så här mycket poäng och vinna poängligan. Så det är ju en sensation egentligen i grundserien. Så det blir tufft att ersätta om Widell också lämnar. Men jag är precis som du. Jag tror... Ja, efter att ha pratat nu med Widell, du har också pratat med Widell, alltså vi har pratat med honom flera gånger, jag vet inte, vi får väl se helt enkelt, men jag tror inte att det är skrivet i sten och jag tror egentligen inte att det handlar om det ekonomiska heller kring Widell, utan det handlar om vad han och hans familj ska göra.
Mm.
Och ja, vi får se helt enkelt, och svar kommer vi säkert att få hyfsat snart i alla fall tror jag.
Mm.
Men Marcus Eriksson ska ju i alla fall ersättas, så han går ju till Skellefteå som du sa. Och en första center kan det bli. Mika Pitkinen finns ju där. Kanske, förhoppningsvis är han ett alternativ till nästa säsong. Antingen som, han kanske kan vara första center, jag vet inte. Eller vad tänker du?
Ja, det är, alltså jag tycker, man får tänka så här också på Mika Pitkinen. Tänk om han får en hel sommarträning nu med det här laget. Vet att han kommer få en stor roll och vad det nu blir första center eller andra, men han kommer i alla fall vara en av stjärnorna i laget. Så där har man någonting att luta sig mot om man kan få klart med honom.
Mm. Ja, men det är väl det som han är väl en sån spelare som faktiskt kan vara på den nivån. Ja, jag tror faktiskt.
Ja, jag tycker han har visat rätt så många verktyg faktiskt under den här korta tiden han varit här.
Så ja, och så får vi se vilken position han spelar på, men det behövs någonting mer. Det är väl ungefär, alltså, som jag ser det så har de ju en stomme klar, absolut. Just nu Harlestam, Engsund, Bjerselius centrar, om man räknar bort Liljevall. Dyk, Blomstrand, ja, vi får se lite. Alltså jag tror ju det är lite klurigt. De har långa kontrakt. För SSKs del ganska mycket pengar. Och sen vet man aldrig. Det kan finnas, jag säger inte att det finns det i deras fall, men det förekommer ju såna här utlandsklausuler i en del kontrakt. Jag vet just nu inte vilka spelare som har, men jag vet att det förekommer. Och jag kan tänka mig att en sån som Lillegren till exempel skulle kunna ha en utlandsklausul bara för att ha den möjligheten, så att säga. Och då kan det vara att man har en sån klausul fram till ett visst datum, att man kan bryta sitt kontrakt för att spela utomlands. Helt enkelt. Så att, vet inte just nu vad det finns för öppningar för SSK, men jag tror att det är någonting man diskuterar, för jag tror att man ser ju att man har inte fått ut så mycket per krona som man hade hoppats på med Blomstrand och Dyk. Och det, så enkelt är det ju. Så vi får se vad som händer med dem. Men de har ju i alla fall kontrakt, så man får räkna in dem i lagbygget såklart. Mm. Och vi vet ju ingenting annat just nu. Så då har man ju egentligen sin fjärde kedja intakt. Man har en i på pappret då, man har tre centrar i alla fall. Man har åtminstone tre offensiva forwards, ytterforwards. Så det som återstår, det är ju ungefär en center och tre ytterforwards, kan man säga. Mm. En av dem kan ju vara Pitkinen. Mm. Och så...
Sen går man säkert på någon nordamerikan.
Nordamerikan av något slag, ja, precis. Och
sen kanske en hemvändare, kanske Anton Svensson.
Ja, till exempel. Eller någonting. Mm. Och hur bra är han? Är han bra för en andra kedja? Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Men det... Det blir inte lika spetsigt i alla fall som med Macke naturligtvis.
Nej.
Även om Anton är bra, så en av få som varit bra i Västervik den här säsongen. Mm. Ja, vi får se. Och de spelarna som jag publicerade, det är ju spelare som jag vet att SSK har visat intresse för tidigare. Mm. Så det är inte spelare som, ja, de kommer naturligtvis inte komma hit, 23 stycken, utan det hoppas jag att man förstår när man läser det här, att liksom alla de här är ju inte konkreta, som alla har anbud liksom. SSK har inte lagt bud på alla de här samtidigt.
Ja, men Emil Eriksson har ju varit het nu senaste tiden i alla fall med värvningar in i laget på deadline här. Det är ju de spelarna som vi har pratat om mest nästan. Mm.
Man har börjat nosa lite
kanske
på...
Kanske Kruppisch då, men Halestam och Pitkinen är ju och Pitkinen är ju det stora fyndet såklart.
Mm, verkligen. Och man har börjat nosa lite på den finska marknaden i och med honom, i och med Olli Vainio.
Förlåt, men det verkar finnas guldkorn där faktiskt.
Ja, absolut. Så jag tror att man nu också använder spelarna lite. Alltså Pitkinen också i det här fallet. Alltså att man nyttjar det. Dyk har varit i Finland och spelat. Alltså att man använder det lite grann sådär och hör sig för. Ja, nej, vi får se. Men det är väl de luckorna som finns i alla fall. Och det är ju spetsspelarna som ska in helt enkelt. Det är inte de breddspelarna och de defensiva och till stor del centrarna, de finns där. Så ja, och det är väl alltså... Även om tycka vad man vill om Dyk och Blomstrand, det är ändå två spelare som har gjort över 30 poäng den här säsongen. Och man tycker att det borde finnas mer att hämta där. Mm. Så att jag menar, jag tycker ju, i bådas fall tycker jag att egentligen man ska inte bara ge upp allt hopp om att de två ska kunna leverera i framtiden. Nej. Utan jag tycker att i bådas fall så, jag menar, hittar man ett bättre stäm med några andra spelare. Blomstrand till exempel har ju inte hittat någon riktig kemi med någon den här säsongen. Och kan man hitta någon form av omgivning där som gör att det klaffar för honom, att han har ju alls liksom kunnat bidra i powerplay så som det var tänkt till exempel. Den spelaren har inte varit. Kan han vara den spelaren igen? Ja, kanske. Kan, liksom, även han måste väl ha ett något sargat självförtroende, tänker jag. Och jag menar, kan han hitta det så har man ju ändå två spelare där som är goda för ganska mycket poäng.
Ja, och båda hade ju ryckiga säsonger också, vi ska komma ihåg det.
Precis. Skador och avstängningar.
Ja, och det kan ju lika gärna vara att det flyter nästa säsong. Båda har ju långa kontrakt, men det kanske blir så att man snackar om att de hade det tufft första året när de kom tillbaka, men sen så blev det bra. Mm. Alltså man måste nog ge dem den tiden ändå över hela kontraktslängden.
Precis, för att alltså, ett långt kontrakt är ju ett åtagande även för klubben. Mm. Det är inte bara för spelaren som förbinder sig att vara kvar, utan i ett sånt här läge när spelarna har haft lite tuffare, då är det ju upp till klubben att faktiskt också jobba för att de ska bli bättre och ge dem vad de behöver, så att säga. Så att, jag menar, det är alltid lätt att bara peka på spelaren som ska göra ditten och datten, men det är ju även klubben och tränarna som ska göra så att spelarna får ut max. Så att jag vill inte ge upp hoppet på någon av dem, men jag förstår att det är många som tycker och skriver och sitter i sociala medier och tycker om ditten och datten och man ska skicka den ena och den andra. Men,
och besvikna på slutspelet såklart.
Ja, och naturligtvis. Och, ja, men, vi kan väl komma in på det då med, vad gäller Bogren också och tränarna i stort naturligtvis. Men Magnus Bogren är huvudansvarig och visst har det surrats lite grann om att det finns missnöje jag såg att Expressen hade skrivit det i någon sån här silly sammanställning nu här som jag fick skickad till mig. Jag har inte läst den själv, hela den sammanställningen, men det var någon som skickade en skärmdump på just stycket av om Bogren att det finns sponsorer som är besvikna och irriterade och som tycker att de ska byta ut tränaren och sådär. Ja, man vet ju vilka sponsorerna är som har de tunga rösterna i den här klubben, och jag tror att det finns flera av dem som är i, som har, som gärna, alltså som kan säga sådana saker lite i affekt naturligtvis, av en besvikelse direkt efter att man åker ut med 0-4 i matcher. Jag kan ju känna, om jag får börja då, jag bara maler på här känner jag lite
nej,
grann.
Nej, men gör det.
Med Magnus Bogren så känner jag att jag förstår att snacket går lite grann med honom, och att man efter en sån här, ett sånt här fiasko, att man riktar blicken mot dem som är huvudansvariga, naturligtvis även sportchefen Emil Eriksson. Men jag tycker ju ändå att man får, ja, man får lyfta blicken lite grann, man får titta lite grann på helheten, och man får se till att man har gjort en grundserie som är den bästa på väldigt, väldigt länge. Man har faktiskt i Magnus Bogren den mest framgångsrika tränaren SSK har sett i klubben sedan Leif Strömberg. Och det är ju väldigt länge sedan. Alltså det har kommit och gått tränare som egentligen inte har lyckats. Det har varit Ulf Lundberg och det har varit Johan Strömvall och alla möjliga, va? Som inte har lyckats särskilt bra. Och ja, det är ju en helhet. Allting sitter inte hos tränaren, allting sitter inte hos sportchefen. Det gäller att skapa förutsättningar, och de finns här i klubben nu, och därför så tycker jag också att man ska ha lite tålamod och inte bara ta ett sånt här beslut att sparka någon i affekt av en besvikelse, utan att man får nog ta ett djupt andetag lite grann och se till vad man faktiskt har just sett. Och det är ju ett lag som haft ett väldigt bra grundspel. Man har ett bra grundspel, man har en tydlig identitet och man har gjort en väldigt bra grundserie. Man har fallit i 3 förlängningar i slutspelet. Och jag tycker att man jag tycker det skulle vara ett felaktigt beslut att sparka Magnus Bogren på grund av det här. Mm. Vad
ja,
känner
jag,
du?
Ja, jag håller med. Nu har du sagt,
ja, har
du sagt
jag förstår, jag malde på. Men jag kände liksom att jag...
Nej, men just det som du var inne på med grundspelet. Det är han som har satt grundspelet här. Sen, för 2 år sedan hörde SSK började åka ur. Det fanns inget grundspel. Det kom Magnus Bogren in och satte här. Och det har ju bara fortsatt. Så att i grundserien sen kan jag tycka liksom att kanske i slutet på grundserien här, att liksom bilden utåt var att man var liksom inte orolig för måltorkan och att det skulle lösa sig. Jag vet inte exakt hur stor del Magnus Bogren har där, och sen blir det ett fiasko i slutspelet, men totalt sett som du säger så måste man zooma ut och titta på vad som har hänt sen han kom in i klubben som tränare, och det är att man har ju lyft hockeyn, det sa han själv och det håller jag med om. De har ju lyft SSK här och ändå etablerat SSK som ett topplag grundseriemässigt. Sen att det gått dåligt i 2 raka slutspel, det finns ju faktorer orsaker till det. Men där har jag svårt att liksom peka på att det är liksom Magnus Bogren, att han har hela huvudansvaret för att man åker ut mot Mora, när man tappar Videll, sen tappar man Ivarsson också under serien, där man ändå tog 2 hemmamatcher och höll på att äta sig in, och så fick man det tappet. Och jag menar, och nu är det som du säger 3 förlängningsförluster där man hamnar i måltorka, och det är olyckligt att man hamnar där, och det är klart att han har ansvar för det, men hur stor del, och liksom är det bara han, och hur mycket ligger hos spelarna, det som jag var inne på, det är både spelarledarens ansvar här. Så att jag tycker också att det är hårt att sparka honom, även fast jag också som du säger att jag förstår att man i affekt kan liksom vilja sparka tränaren. Jag tycker inte SSK ska gå den vägen. Jag tycker man ska ha lite kyla här och tänka långsiktigt. Sen finns det saker som Magnus Bogren kanske kan bli lite bättre på. Många är inne på det här med matchcoachning och så där, att han, men han har ju den lugna ledarstilen. Titta på Anton Blomqvist till exempel. Föredrar man den ledarstilen? Jag vet inte om man gör det i SSK. Jag gör inte det i alla fall. Jag föredrar nog Magnus Bogrens lite lugna ledarstilen då. Så att, ja.
Sen ska man ju komma ihåg att vi har sett under den här säsongen hur man har utvecklat lagledningen med ytterligare en assisterande tränare med Grossman, och nu har man ju knutit upp alla de 3 för nästa säsong och har tänkt sig att köra på med det. De har ett inarbetat arbetssätt och så vidare och så vidare. Jag tycker det vore väldigt konstigt då om man bara, men ja, det är inte så bara att åka ut med 0-4 mot Karlskoga. Nej, men ändå att riva upp hela organisationen på grund av det. Jag tycker att det är att dra det lite för hårt. Även om naturligtvis har Bogren en skuld i det här. Och som vi var inne på i början av podden här med att man tog för lätt på insatserna i grundserien. Ja, naturligtvis har man gjort saker för att försöka förändra det här. Och man har inte lyckats. Men är det tillräckligt för att ge honom sparken? Ja, jag tycker inte det i alla fall.
Nej, och sen måste du ha någon tränare klart också. för dig om du ska sparka honom.
Precis,
väntar man då en hel sommar och sen går på en ny tränare så här, och tappar tid då ska den tränaren komma in då. Jag tror inte på det helt enkelt. Men det är klart att det kan hända. Ingenting är hugget i sten såklart. Men jag tycker att det vore dumdristigt beslut faktiskt i det här läget.
Mm. Bra, vi rantade på lite grann båda två. Jag kände att jag drog en riktig rant där. Men det hoppas ni att ni har överseende med där om Bogren. Hur som helst så ska vi runda av relativt snart här tror jag. Vi... ser vi några liksom förändringar i lagbygget eller liksom vad ska man säga sett till hur man bygger laget eller vilka spelartyper man har eller är det någonting som du ser i det här laget som du skulle vilja skruva på?
Nej, men det var väl som jag var inne på lite tidigare, just det här med att Emil Jörsson kommer titta extra på spelare som har presterat någonting i slutspelet.
Mm.
Det tror jag man kommer titta på när man värvar här åtminstone. Sen är det väl snack och sånt att man liksom måste det kommer man ju ha i enskilda snack med spelarna om att man måste upp i slutspelet. Men just på värvningarna tror jag att det blir extra viktigt faktiskt.
Mm. Ja, jag tror ju att jag tror precis som du också, man kommer titta på det och man kommer också försöka få in kanske något mer kanske lite mer fart i laget tror jag att man tittar på. Ja, det blir ju ofrånkomligt att man får ett yngre lag när om Widell och Mac Eriksson försvinner, men jag tror att man kanske vill få in någon lite yngre spelare också i det här lagbygget. Jag tror att det var bra till exempel att Stelio Mateos kom in som var lite yngre än alla andra, annars är det mycket pappor med småbarn i den här truppen faktiskt, och det är bra, men jag tror att det kan behövas lite för lagsammansättningen och att man har lite blandat där. Lite ungt och hungrigt, lite rutin och lite allt möjligt. Jag tror man började säsongen lite med lite för mycket rutin nästan. Lite för hög medelålder.
För sköna, när man var för sköna som Jerusson sa.
Ja, precis.
I början där.
Precis, men det var... Ja, man behöver ha en dynamik i truppen.
Ja, en mix, ja. Precis. Du behöver ha en bra mix.
Mm.
Du kan
det är klassiskt egentligen.
Ja, det är jätteklassiskt. Mm.
Ja, vi får se. Vi kommer fortsätta podda en gång i veckan här framöver och sen så fortsätter vi ju varenda dag att skriva om SSK på lt.se. Så att hoppas att ni är med oss där och fortsätter prenumerera även när det inte är mitt i säsongen. Vi ska göra vad vi kan för att göra det värt prenumerationen. Ska vi göra. Bra Leif, jag tror vi nöjer oss så för den här gången. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ta hand om er. Hej!
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.